Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du har någon gång brutit isen med en A-listeskådis som varit aktuell för ett av dina projekt genom att berätta att du är då så kallad buksvåger med The Swedish King.
Ja, nej. Men det kan man ju faktiskt ta med sig. Jag tror aldrig jag använt den grejen i någonting överhuvudtaget faktiskt. Men nu när du säger det, det är inte illa faktiskt. Det är liksom one step removed.
Detta är Fördomspodden av Café och Emil Persson, och här går intervjukonceptet ut på att jag inbillar mig att jag redan vet allting om människan mitt emot och serverar därför alla mina fördomar på ett silverfat för att få dem bekräftade. Ibland har jag rätt, ibland har jag sensationellt fel, men i springan mellan dessa två alternativ uppstår förhoppningsvis lite ny information. Idag handlar det om Brooklyn-baserade Johan Renck. Han katapulterades in i svenskens liv i början av 90-talet. Då som artisten Stakkarbo, och delvis med hjälp av superhitten Here We Go. Och hans kändisskap tappade inte heller i slagstyrka av relationen med dåvarande flickvännen Camilla Henemark. I själva verket ville Johan dock helst syssla med fotografi av något slag, och han gjorde sig parallellt en karriär som musikvideoregissör när han jobbade med artister som Madonna, Robbie Williams, Kylie Minogue och
Beyoncé, eller Beyoncé.
Dessutom regisserade Johan de sista musikvideo David Bowie överhuvudtaget han ge ut innan sin död förra året. Han släppte långfilmen Downloading Nancy 2008, som inte blev någon kommersiell supersuccé, men har rönt desto större framgångar i tv-serievärlden, där han regisserat avsnitt till Walking Dead, Bloodline, Vikings och Breaking Bad. Johan Renck är 50 år, gift med Elin, och paret har de senaste 5 åren blivit föräldrar till inte mindre än 3 barn. Bra mår du inte när Ruben Östlund vinner Guldpalmen?
Jaha, intressant fråga. Du menar, du tänker på någon, vad heter det, Glücksschmerz eller Schadenfreude? Ja, vet du vad? Jag blev skitglad när han vann Guldpalmen, för att jag vet att han är svensk. Jag har bara sett Gitarrmongo, till den enda film jag har sett av honom, så att jag har liksom ingen aning vad han håller på med, tyvärr. Jag har bara missat alla hans filmer. Men jag blev faktiskt jätteglad över det, för att det är ju precis vad svensk filmkultur behöver. Och liksom få lite så här ny återupprättelse på den internationella scenen, och inte liksom bara någon form av ok från forna glansdagar, utan att det också finns liksom nya filmmakare som gör intressant och bra film. Det är bra för Sverige, det är bra för mig liksom. Så att det är bara glädje där. Mm.
Du har nedlåtande refererat till ett film- eller tv-serieprojekts finansiärer som suits bakom deras kostymryggar.
Absolut. Det står jag fast vid. Uh-huh. Jag är liksom på sedvanligt kreatörsvis en suitsyrak gubbe. Nej, men alltså det är ju faktiskt som så att våran värld frekventeras väldigt, väldigt mycket av folk som tror sig ha någon form av legitimitet och har åsikter om saker och ting, för att de sitter i en sån position, alltså någon form av executive på ett network eller på en studio liksom. Alla sådana har väl en bakgrund från någon form av business school, och sen så tror de att de har mandat att ha liksom åsikter. Det är tyvärr sällan, absolut inte omöjligt. Det finns jävligt bra suits också, men den stora majoriteten är ju liksom facepalm-värde på allt de säger hela tiden faktiskt. Mm. När vi gjorde Bates Motel, när vi jobbade på den, så kom jag ihåg att suitsen bestämde, när de byggde det här, en replika av Bates Motel-hotellet, så bestämde de att vi ska inte bygga taket, det är för dyrt, det går inte i budgeten. Så att glöm det, bygg inte taket, det får ni inte. Istället så om det kommer se, så får vi posta in det liksom. Jag tror att redan i det första avsnittet hade posten för det där taket kostat dubbelt så mycket som vad själva taket skulle ha kostat.
Ja.
Och det där är en sån här typisk suit-grej, att de kommer med det som de tycker är jävligt smarta produktionsmässiga idéer, men de är inte det.
När man postar in det så lägger man till det i efterhand.
Ja, i efterhand, ja. Precis.
Människor som pratar om Jackson Pollocks briljans är överlag platta posörer som låtsas förstå konst.
Det håller jag helt med om. Jag vet inte, eller har jag sagt det där eller?
Nej, jag tänker
att jag tycker faktiskt det. Jag liksom, Jackson Pollock hade ju en poäng i sin tid, därför att han bröt mönster och gjorde liksom, skapade ett helt liksom, den abstrakta expressionismen liksom, och allt sånt där. Men för mig finns det inget konstvärde i det. Det är bara splatter och kladd liksom. Det finns ingenting i den bilden som, det finns ju ingenting impressionistiskt. Det finns ingenting att titta på den som ger mig en upplevelse, för det är bara kladd och splatter liksom. Så det är min bestämda övertygelse. Jag är inte ett fan av Jackson Pollocks konst. Jag tycker han som person var jävligt cool, och jag tycker att det han gjorde när han gjorde det var väldigt relevant liksom. Absolut, och viktigt.
Mm.
Men där tar det slut.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt, som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män, alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. och det här varumärket då, som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days, och som du, Felix, ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så, och kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Hör talas om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. Mm. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjortan man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de har kommit i nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, men det är ju en grej med linneskjortor, tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder, och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar, tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts, såklart. Nya gröna, jättefina. Ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack Volt, som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket!
Om recensenter i allmänhet och DNs Johan Kroneman i synnerhet tänker du ofta, gör något själv istället för att bara sitta och tycka om andras skapelser.
Gubbjävel skulle jag lägga till då.
Du utesluter inte fler barn?
Verkligen inte.
Nej.
Jag jobbar på flock. Okay. Faktiskt. Alltså, vi hade ju någon form av deal från början, min fru och jag, att hon skulle få, så skämtsamt, så många barn hon ville fram tills jag fyllde 50. Och då blev det 3 fram till dess, i och med att jag fyllde 50 här för en liten stund sedan. Men vi diskuterar friskt liksom någon form av övre gräns. Faktiskt. Mm. Vi får se. Vi tar en liten paus nu, för det är jävligt jobbigt med 3 småbarn som är i tajt ålder.
Mm. Hur definierar du en flock?
Alltså 5 är... Där börjar man snacka flock liksom. När det liksom är så här, när ett ojämnt antal barn som är fler än att man liksom kan klara av som föräldrar, även om man tar ett par stycken var liksom. När det börjar så här, nu går den här skocken utöver vad vi bemäktigar att hantera. Alltså nu får den ett eget liv liksom. Det blir en sån här, lik någon form av amöba, så blir den här, den får liksom en egen artificiell intelligens i sig själv liksom. Ett flockbeteende som vi inte längre alls har någon kontroll över.
Mm. Funderar du någonting kring att du kommer vara relativt till åren ändå när dina barn börjar bli vuxna?
Alltså jag är ju relativt till åren redan nu liksom, så att det, den grejen går ju inte att inte fundera på. Men liksom, jag tänker så här att jag skippade föräldraskapet och gick direkt på förföräldraskapet liksom, och ser det lite på det sättet. Nej, men så, det är ju som det är med det. Men det är inte första gången. Min farfar var väldigt till åren, avseende min pappa också, eftersom min pappa och hans brorsa kom till i min farfars andra äktenskap, och min farfar var över 50 när de barnen föddes. Alltså, min farfar var född på 1800-talet liksom. Så att det ligger i släkten helt enkelt.
Fotboll är 20, eller hur många det nu är, killar som jagar en boll, alltså obegripligt.
Fotboll är gräsets schack och den vackraste sporten som finns.
Ja. Har du ett favoritlag?
Sitter du right here?
Manchester United.
Aha.
Det var inte så konstnärligt.
Varför det?
Mainstream-valet.
Men mainstream-val för dig nu, ja. Men säg det liksom 1978 eller vad du vill liksom. Eller säg det när du vill liksom. Manchester United är det finaste laget vi har liksom, och med några av de absolut fabulösaste spelarna som finns.
Ja. Härligt.
Mm.
När du mådde som mest piss under dina för all del dimmiga Los Angeles år övervägde du att regissera en porrfilm under pseudonymen Stacka Boner.
Fan, hoppas verkligen att det fanns en tid när jag övervägde detta, för det hade ju varit ganska, det hade varit liksom krönt ett lågvattenmärke väldigt snyggt helt enkelt, och hade funnits kvar där som ett manifest över vem man var liksom, och hade också funnits kvar där som en, liksom en skugga över hur illa det kan gå. Så att liksom, det var synd att inte du satt där på min axel då och viskade detta i mitt öra. Jag hade nog inte kommit på Stacka Bonen själv heller, men det var ju galant.
Du har inte känt dig som den minst coola personen i rummet på 20 år.
Jag känner mig alltid som den minst coola personen i rummet faktiskt. Där får du en fördom. Jag är nog ganska en ängslig människa i det avseendet. Eller kanske nu, det gör mig inte längre. Nu är jag så gammal så nu skiter jag i allt liksom. Men liksom, det har alltid varit som så att jag har känt en enorm osäkerhet. Alltså vad är det man, nu måste min tröga skalla försöka tänka lite. Självbild, dålig självbild ja, har alltid haft. Inte dåligt självförtroende, men dålig självbild.
Självkänsla kanske.
Självkänsla, det är kanske det ordet vi letar efter. Ja, vänta, där någonstans. Alltid bara en mask, Emil.
Det hände i dina singeldagar att du fotograferade dina one night stands med Polaroid, givetvis i samråd med den fotograferade.
Alltså, det har absolut hänt. Det har tagits mycket bilder. Liksom, absolut inte i någon form av komprometterande situationer. Men jag tar mycket bilder generellt. Liksom. Det finns någonstans i en taxi i London ligger en, faktiskt en jävligt fin kamera full med massa roliga bilder från min och min frus första natt. Vi träffades ju på krogen under one night stand liknande omständigheter faktiskt.
Ja.
Och den natten togs det jävligt mycket bilder på oss liksom, runt omkring i Stockholm och på andra platser. Men den kameran tappade jag i någon taxi i London sen, så någon kan sitta och titta på de här bilderna någonstans faktiskt.
Är det vad Jan Björklund skulle kalla för barnförbjudna bilder?
Vem är Jan Björklund?
Det är Liberalernas partiledare.
Okej. Okay. Mm. Nej, alltså barnförbjudna, kanske liksom stämningsmässigt barnförbjudna. Alltså barn skulle nog undra vad som händer i bilden liksom. Men det är ju inte, som sagt, det är ju inga pornografiska bilder överhuvudtaget alls.
Nej.
Förlåt Jan att jag inte vet vem du är.
Nu blir det barnförbjudet kände jag.
Jag tycker det piggar upp. Du har för dina amerikanska vänner berättat om och spytt galla på this thing we have in Sweden called jantelagen.
Ja, verkligen. Varje dag. Tall poppy syndrome heter det i den anglosaxiska världen liksom. Och det är ju någonting som de inte alls förstår i Amerika faktiskt. Där är det ju tvärtom. Där härskar ju det raka motsatsen till jantet. Du ska tro att du är något. och liksom The American Dream och Everybody Can Be a Hero. Alltså de går ju lite för långt åt andra hållet. Men de är ju väldigt fascinerade över en kultur som bygger på, där det liksom finns en så här en underliggande idé om att man liksom inte ska tro att man kan göra grejer eller att man vill göra grejer eller sånt där. Det tycker de är oerhört fascinerande faktiskt.
Du har behövt tämja Bryan Cranstons ego under inspelningen av Breaking Bad.
Verkligen faktiskt. Det var en intressant resa. Bryan, jag älskar honom. Han är fantastisk liksom, men det är klart att det kanske sker något med en person som liksom får ett sånt här sorts jobb i den där fasen i sitt liv och blir coolast i hela världen. Och man såg en viss skillnad på honom under de där säsongerna man jobbade där. Från början när han var väldigt gullig och ödmjuk och fin, och sen när det var mer solbriller och liksom en annan stil. Sen gick det tillbaka till att bli en vanlig snäll kille. Och jag kan ju faktiskt berätta att en kompis till mig skrev till mig och sa så här: hej, jag har en vän vars barn är väldigt sjukt och håller på att dö i en allvarlig sjukdom liksom, och den här barnet är ett stor Breaking Bad fan, finns det någonting man kan göra? Och jag skickade ett mail till Bryan och fick omedelbart tillbaka en film med honom framför 500 statister som gjorde världens roligaste grej för det här sjuka barnet då, liksom. Sonny Bryan, han är en fantastiskt generös, god, fin människa. Men det fanns under ett tillfälle faktiskt under säsong 3 Breaking Bad, när det var ganska struligt på plats faktiskt, därför att ibland kan det bli så att tv, att manusen inte riktigt är skrivna i förväg, och att liksom mens man håller på och förbereder och filmar ett avsnitt så kommer det liksom sidor av manuset och det är inte klart. Och nu hade hela den här säsongen varit lite så, och jag fick sitta i ett rum. Vince sa till mig, du får fan ta av Bryan här lite grann, jag orkar inte.
Vince Gilligan, showrunner.
Ja, precis. Så att jag fick sitta i ett rum och lyssna. Jag får med att Bryan hade solbrill på sig hela tiden, men jag minns inte. Jag kan mycket väl ha haft det också faktiskt. I alla fall.
Har du ofta?
Ja. Om jag har alltid solglasögon på mig. Han satt där och klagade och stönade på liksom utifrån någonting som faktiskt i botten handlade om någon form av egosituation liksom sådär. Han var frustrerad förstås, och det fanns säkert skäl för alltihopa, men egot var tvungen att tyglas lite grann. Ja.
Du har inte varit på IKEA på 20 år.
Helt sant. Det, och jag hoppas att det dröjer 20 år till också. Alltså däremot inget ont om IKEA, men jag vill inte vara där.
Nej. Saker och ting är inte sällan postmoderna.
Ja, det beror på. Hur definierar du postmodernism då?
Ja, jag tänker att det är ett ord du använder. Ah, det är okay. Inte du som behöver göra det.
Ja, okej.
Det är så jag menar.
Ja, men det kanske kan stämma faktiskt. Det är rimligt att prata om det i vissa sammanhang, ja. Mm. Absolut, så det är inte sällan nej.
Du har inte sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf.
Du vet inte, är det en känd bild eller?
Ja, halvkänd.
Halvkänd bild. Nej, ja. Jag har absolut inte sett någon bild på Lenny. Jag vet inte om jag har tittat på så många bilder av Lenny Kravitz, men jag har definitivt inte sett någonting med en för stor scarf, men nu blir jag sugen på serien. Ja. Kan man googla det bara,
Lenny Kravitz? Intergalaktiskt stor.
Är den det?
Ja, det är bara googla.
Men är den också det vi brukar kalla Stockholmsknuten scarf liksom? Jag vill hävda att den där scarf-grejen någonstans kom från Stockholm från början. Det var många som sprang omkring med den Stockholmsknutna scarfen faktiskt.
Ska vi titta på den i realtid? Jag vet inte om det har någonting. Vi kollar.
Ja, gärna. Jag vill se den. Hur många meter tyg tror du den består av?
Fem kanske.
Vad är det för sorts tyg? Det är också intressant. Är det tungt?
Det är ju egentligen en halsduk kanske.
5 meter är ganska mycket då. Ha, det där var en jävligt satsad skarf måste jag säga. Ja, den har jag inte sett, och jag tackar för den här upplevelsen.
Eller hur?
Ja. Han ser nästan ut som en miniatyr av sig själv liksom. Ja, den var bra.
Kan inte oses.
Nej, den kan inte oses.
Du är kompis med Magnus Carlsson. Han i Weeping Willows behöver man inte lägga till, för du vet inte ens att man skulle kunna åsyfta någon annan.
Jag känner Magnus, ja, och men jag antar att det finns många andra Magnus Carlsson. Så här, men du menar att, att varje gång man pratar om honom så måste man säga Weeping Willows Magnus Carlsson, till skillnad från...
Det fanns en i dansbandet Barbados som ändå upplevde någon typ av heyday i Sverige för några år sedan.
Och du menar att det förekommer förväxlingar mellan dessa två, eller?
Ja, jag tror det.
Oh, wow. Mm. Tror att det har hänt någon så här felbokat gig någon gång eller sånt där?
Jag vet inte. Jag vet ju att
så här Bangers and Mash och någon så här modskväll och så står den här dansbands Magnus där istället och försöker tolka Morrissey låtar.
Ja, det var ju väldigt komiskt för några år sedan när det var ett ställe jag tror i norra Sverige, kan ha varit någon annanstans, som skulle boka Nicke Borg igen. Det känner du inte till ens vem det är.
Nej, nej.
Men bokade Nicke Borg som då var från sån här Backyard Babies. Ja.
Ja.
Vi släpper det.
Ja, men det var det, ja just det, från Backyard Babies. Ja, ja, mm. Nej, det var ju bra. Det är roligt när sånt här.
Du dricker i motsats till det du refererar till som amatörer, tequila utan salt och citron.
Jag dricker tequila utan vare sig salt, citron och tequila.
Okay.
Så nyttjar jag min tequila.
Du har en favorittrummis i Kiss.
Det måste ju vara Peter Criss i sådana fall, eller hur? Alltså, Beth är ju en av de finaste hårdrocksballaderna som finns.
Ja. Du känns som en av de ändå kanske 100 000 människor i världen som säger att Alive 2 var den första platta de köpte. Kan det stämma?
Nej, det var det inte. För att jag, min rockmusik började med bandet Sparks faktiskt. Och där var mina första skivor. Men Kiss kom sen, absolut, då, någon gång i slutet på 70-talet antar jag. När kan Kiss Alive 2 ha kommit? 76 eller något sånt där?
Mm, jag tror inte.
Och den ägdes absolut samlingen och lyssnades flitigt på faktiskt. Dubbelkassett var det.
Du har frusit ner säd.
Verkligen inte.
Nej.
Har du det?
Nej.
Nej. Nej. Jag bara tänkte var tanken kom ifrån. Har du lekt med tanken?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, jag kommer inte frysa någon säd.
Nej. Nej, det är bra. Mm. Du har hållit i en annan mans fotplantningsorgan.
Ja, det har jag nog gjort alltså, faktiskt. Alltså inte, du vet, turnébuss-aktigt på det sättet. Det har säkert tagit bilder på något konstigt sätt.
Mm.
Det har funnits utmaningar om väldigt pojkaktigt, så här, om att man kissar och håller varandras drula och såna här grejer. Lumpen. Du vet, många såna här grejer, framförallt i lumpen, det var ju liksom... Även om det aldrig upplevdes som så då, så var det säkert någon form av sexualutforskning där. Vi har tvingat in massa jävla pubertetsstinna hormonmänniskor i samma logement och såna grejer.
Ja.
Ja, men alltså, jag har ingen tydlig bild av att jag har hållit i någon mans, annan mans könsorgan. Men det har med stor sannolikhet skett faktiskt.
Drule.
Drule, ja, ja. Kan man säga.
Starkt.
Mm.
Du äger en Super 8-kamera som du filmar delar av barnens första år med.
Jag äger en Super 8-kamera men jag har aldrig filmat någonting med. Jag fick den i present någon gång faktiskt. En jättefin liten sån där, vad det nu kan ha varit, en Bolex eller vad de heter. Jag har aldrig filmat någonting med. Av den enda anledningen att det är så jävla mäckigt att framkalla och transfer till någon form av sebart format. Jag har aldrig filmat, alltså privat med. Jag har filmat med Super 8 i jobbet massa gånger, absolut. Däremot har jag en gigantisk storformatskamera med en polaroidbakstycke som jag tar mycket bilder på barnen med. Så det är ju nästan lika pretentiöst det. Men det blir så jävla fina bilder och sånt stort, alltså när så här stora, när negget är så stort och det vill säga polaroiden också är så stor, liksom full frame.
Mm.
Det blir så jävla fina bilder. Den är för ett helvete att hålla på med, men det blir väldigt fint.
Mm. Du tillhörde exilsvenskfalangen som hävdade att du på riktigt skulle lämna USA om Donald Trump vann valet.
Nej, jag kan absolut säga följande sak. Att jag sa att Donald Trump skulle vinna valet. Jag visste att han skulle vinna valet. Och jag var en av dem som sa att jag kommer inte lämna landet. Och alla de som sa att de skulle lämna landet, av vare sig mina kompisar väldigt få i exilsvenska, men exilskottar, engelsmän, fransmän, italienare och sånt där. Ingen av dem lämnade landet.
90-talet är lite av en dimma.
Delar av 90-talet är absolut en dimma av massa skäl. Dels för att det uppstod dimmer, men också för att jag liksom generellt sett har jävligt dåligt minne faktiskt. Och det är någonting som dryftas ofta med både bekanta och i min familj, att jag kommer aldrig ihåg någonting liksom när vi pratar om det förflutna.
Mm.
Varför vet jag inte. Jag tror inte att jag lider av någon form av Alzheimer. Jag har bara alltid varit dålig på att Och liksom, jag är inte speciellt sentimental och inte heller speciellt nostalgisk heller, så att jag lägger ganska ner lite tid på att minnas. Mm. Det börjar nog bli mer nu när man blir lite äldre faktiskt. Det blir lite så här Marcel Proust ibland, att saker och ting man snubblar på liksom blir så här som slammet på botten i någon vattendrag eller någonting, att det rör sig upp och att man plötsligt bara befinner sig i någon plats som man hade glömt bort existerar liksom. Mm.
Proust-referens. Mm. Pick upp.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du får ofta förklara för nya bekantskaper hur du tänkte under Camilla Henemark-åren.
Nej, det tror jag inte. Tvärtom, det var ju fina år och jag var ju liksom... Camilla och jag träffades, jag var 21 eller 22 och hon var typ 24, hon var ju några år äldre än mig. Så vi var ju barn om man tänker efter. Och det var ju liksom trassligt och knasigt och det var ju lite så här Sidonansi-vibe på alltihopa därför att det var mycket stök och sådär. Men det var ju skitkul, vi hade ju väldigt roligt och det var... Jag var ju någon liksom, jag flyttade ut till Stockholm i slutet på 80-talet. Och träffade Camilla bara ett par år senare och var liksom någon så här, en tönt från landet som plötsligt var i de häftigaste umgängena. Så det var ju liksom en rolig resa på många sätt.
Det kändes lite skönt att världen genom dokumentären Vi är inte längre där i julas fick veta att det var du som var hjärnan bakom Kents vita konsert på Stadion.
Nej, för mig är det inte viktigt alls att någon vet att det var jag som var hjärnan. Det enda som var viktigt där var att det blev vad det skulle bli den där konserten. Men för mig att det var med i dokumentären också, men liksom att jag och Jocke... när vi stod där, det var inte bara jag dessutom, det var ju min bror Martin Renk som var med på den grejen också. Det var Martin och jag som gjorde det tillsammans. Men alltså vi hittade ju idén liksom att ett ord, eller vi skrev på turnéaffischerna så skrev vi bär någonting vitt, för vi tänkte att man skulle liksom ha, att det skulle finnas här. Vi tyckte det var roligt att när folk strömmar genom stan den där dagen så skulle man se, kolla, han har en vit näsduk i fickan, eller så, han ska nog på Kent så här. Men vi hade ju aldrig tänkt att folk skulle vara vita från topp till tå. Så när portarna öppnade så de här vita spökena välde in så var det lite chockartat.
Du har aldrig ätit svennetacos.
Vad är en svennetaco?
Det är en taco baserad kring brynt köttfärs, kan man säga.
Ja, men jag fattar vad du menar.
Och sen garnerad med vissa tillbehör som kanske inte finns i originaltacon.
Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Och, alltså, den där taco, svennetacon tror jag uppkom efter att jag hade flyttat hemifrån, så att säga. Det är den ena grejen. Den andra grejen är att jag äter inte kött sedan ganska länge. Mm. Så att liksom någonstans i de där gränslanden kanske det var. Så att jag har aldrig ätit en svennetaco. En traditionell svennetaco har jag aldrig ätit faktiskt, nej. Har jag missat något?
Ja, inte direkt.
Nej, okay.
Rent konstnärligt har du lite problem med att fortfarande förknippas ganska starkt med Breaking Bad. Men du vet hur det skulle låta om du blev människan som pissar på det som i ganska hög utsträckning banade väg för dig i Hollywood.
Nej, jag är faktiskt inte alls speciellt förknippad med Breaking Bad i min jobbsituation liksom, därför att där är man ju bara förknippad med det senaste man har gjort, så att säga. Liksom. Och jag håller på med en stor miniserie för HBO nu faktiskt, och den uppkom, den han som har skrivit manuset ville ha mig därför att han hade sett ettor och nollor.
Mm.
Vilket är roligt faktiskt.
Svenska serien, ja, med Gustav Skarsgård bland annat.
Ja, precis. Så att nej, det stämmer faktiskt inte alls, utan där jag jobbar så handlar det mer om att man blir bedömd efter the last thing liksom. Faktiskt.
Mm. Vad är det för miniserie du utvecklar för HBO?
Alltså, det är en miniserie om Tjernobylkatastrofen.
Ja.
Mm. Och det är alltså drama.
Mm. Mm. Du har besökt en bar för att Hemingway besökt den.
Ja, det har faktiskt gjort. Jag är helt ointresserad av Hemingway. Och har aldrig varit, inte ett fan ens en gång, men det finns någon jävla bar i Barcelona där han tydligen satt och söp och skrev eller något sånt där. Och dit gick jag någon gång för att någon sa, där satt Hemingway och söp. Ja, men då måste vi gå dit och söpa också, tänkte jag då. Så jag har gjort.
Ja.
Mm, exakt så.
Du vet inte vem André Pops är?
Nej, jag vet inte vem André Pops är. Det var ett balt namn.
Ja.
Vem är André Pops?
Ja, programledare på SVT Sporten. Ja.
Nej, det är många som jag missar, känner jag.
Mm. Du har sparat sms'en från David Bowie.
Ja, sms'en och e-mailen har jag sparat. Mm. Men det vore ju konstigt. Vem skulle slänga dem? Och varje dag när jag skypar och öppnar upp skypen så står det, och varje gång så känns det väldigt obehagligt, men då står det David Jones offline, står det där då. Mm. På Skype-kontakterna liksom.
Mm.
Så det, och det är ju faktiskt på pricken.
Ja, det är höjd ribba för offline.
Ja.
Du har eventuellt gjort ett litet hårjobb.
Ett litet hårjobb?
Mm.
Vad betyder det? Alltså en hårplantstration?
Ja, något åt det hållet.
Ja, nej, jag har inte gjort något litet hårjobb. I wish. Skulle behöva ett.
Ja. Tycker du att det är jobbigt att du inte har en superkalufs?
Ja, jag tror, eller jag tycker det är jobbigt. Jag känner det så att jag skulle väldigt gärna vilja ha haft en superkalufs faktiskt.
Mm.
Verkligen. Det är jävligt irriterande. Min bror har sjukt fin kalufs liksom, och min syrra har sjukt fin kalufs liksom. Men jag drog något jävligt dåligt strå där och fick någon form av spretiga svintostrån där liksom.
Kan vi enas om att du är lite fåfäng?
Nej, men man kan nog enas om att jag har en issue med min icke-befintliga kalufs.
Du blev väldigt indignerad över ryktena om fotografen Terry Richardsons sexuella trakasserier, och när du för något år sedan befann dig på samma klubb som honom fick dina vänner hindra dig från att gå fram och puckla på karn.
Nej, jag skulle aldrig puckla på karn, och jag tycker att han är en idiot, alltså både med avseende på hans... Det faktum att han liksom beter sig olämpligt med unga tjejer, och att han är en halvsopig fotograf liksom, och att han fortfarande liksom åtnjuter någon form av kredibilitet i branschen, och att folk fortfarande jobbar med honom därför att han är Terry Richardson, och menar med det fjärde. Men, och jag har aldrig blivit stoppad från att puckla på honom, men jag har faktiskt varit på någon middagstillställning i New York någonstans där han var, och jag tänkte att liksom typ att vad fan, eftersom ingen annan liksom gör det i rummet så ska jag i alla fall gå förbi honom och säga bara for the record, så tycker jag du vet asshole eller någonting i det stilla. Men det stoppades jag lite från faktiskt.
Väldigt nära rätten då, får man säga.
Ja, det fanns närhet i det där faktiskt. Ja. Är det där någonting du har hört eller någonting du har hittat på?
Nej, jag hittar på.
Ja, snyggt.
Ja. Mm,
fan, vilken fantasi. Ja,
men du var fel med Manchester United. Så det,
ja, det var
det balanseras upp där.
Mm.
Du har deltagit i en sexakt med minst 5 andra personer.
Nej, aldrig sådana nummer.
Nej, vad är det för nummer vi jobbar med?
Under 5 kan vi säga.
Okej. Ja. Du har sugit blod från en kvinnas finger.
Ja, men det har väl varje gentleman gjort. Ja. Eller hur?
Bara som en... Vilket syfte då?
Ja, men du vet, man är i köket och så skär man sig på ett rivjärn och så kommer en droppe blod, och då suger man blodet. Dels för att man gillar sin kvinnas blod, men också för att man ska kunna sätta ett plåster på det. Så.
Mm. Du fattar inte riktigt varför Daniel Espinosa får regissera Hollywoodfilmer och inte du.
Det fattar jag verkligen att han får. Han är väl perfekt för den här sortens filmer, är han inte det? Han är liksom duktig på att göra action och liksom den där sortens grejer som är den stora del. Jag skulle inte kunna göra sån här film, jag vet inte om man gör sånt där liksom. Så jag förstår verkligen att han får göra det, han är ju duktig på det.
Gillar du de här filmerna?
Jag har inte sett någon faktiskt. Jag har sett Snabba Cash som han gjorde. Mm. Eller hur? Det var ju det där han började. Ja. Men jag har faktiskt inte sett någon av de här andra filmerna. Jag är inte så intresserad av actionfilmer. Jag är inte ens en gång på humornivå liksom. Jag har många människor som tycker att Bad Boys eller vad de nu heter, så här Michael Bay spektakel och sånt där är kul och har kultvärden och sånt där, men jag verkligen gillar inte sånt där.
Du har aldrig riktigt fattat vilket av reglagen på dammsugarmunstycket som är för matta och för golv.
Vad driver du med mig? Fan, jag är dammsugarexpert. Okay. Jag är pedant. Jag älskar att tvätta och jag älskar att dammsuga. Liksom jag älskar, liksom det är ingenting jag drömmer om att göra. Men att dammsuga är något som jag finner väldigt tillfredsställande. Och jag är helt tvärtom en sån som specialbeställer munstycken för olika sorters mattor. Därför att det finns liksom, i Amerika kör ju folk mycket med heltäcksmattor. Det finns många olika sorters munstycken för det, men där får man hitta munstycken som inte slits sönder våra fina mattor liksom och så vidare. Nej, jag är mycket kunnig på det området. Mm. Säg till om du har några frågor så kan jag hjälpa. Absolut.
Du tycker att studiecirklar är bland det viktigaste vi har i det här landet utan att kunna definiera exakt vad en studiecirkel är.
Jag har ingen aning vad en studiecirkel är faktiskt. Men om
det är bland det viktigaste vi har i landet.
Ja, det är, alltså bara rent på min snabbtolkning vad ordet är, så ja. Det är en cirkel i vilken man studerar saker och ting. Ja. Det är en samling människor som sitter i ring och studerar, och det tycker jag låter som en hyggligt viktig grej att hålla på med.
Du tycker att din kompis Jocke Berg är integritetsgoals, och det är mycket just den grejen som förenar er.
Att han är integritets...
Goals. Alltså att han är någon att se upp till.
Alltså, ja, absolut. Jag har stor respekt för hans integritet och för hans förmåga att dra gränser på det sättet. Liksom. Verkligen. Där skulle jag önska att jag var mer som honom faktiskt.
Mm. Du har relativt hög integritet ändå.
Ja, fast jag är nog, alltså han har ju noll fåfänga. Jag är ju liksom fåfäng liksom. Jag sitter ju här nu. Det här har vi pratat om förut, Emil.
Jo, jag vet. Ja. Han skulle aldrig sitta här.
Nej.
Skulle han inte göra.
Nej.
Studentikos humor är det värsta du vet, och får dig inte ens startad om forsränningen i Uppsala.
Ja, men alltså det är inte det värsta jag vet, men jag tycker inte det minsta om det. Och jag gick ju Handelshögskolan här i Stockholm, och det fanns ju liksom en hel studentverksamhet där folk sprang omkring i så här konstiga snickarbyxor med klistermärken, eller overaller och grejer. Och jag var helt utanför den grejen och skyddade den som pesten. Och den här forsen i Uppsala vet jag inte ens om vad det är, men jag antar att det är någonting som har med det där att göra. Det låter hemskt.
Ja.
Trots att jag är från Uppsala.
Mm. Numera sker det relativt naturligt, men du har ändå kämpat hårt för att jobba in det lexikon av avancerade synonymer som du garnerar ditt talspråk med, exempelvis idiosynkratiskt.
Den där gillar jag. Jag tycker om synonymer faktiskt. Och jag, när jag skriver någonting själv så blir det ofta väldigt tillkrånglat alltihop, för att jag håller på och liksom vill inte att använda de enkla orden. Liksom, när man mycket väl vet att det skrivna ska ju faktiskt vara jävligt enkelt. Men var det där kommer ifrån, det är absolut inte tillkämpat eller inövat på något sätt. Jag tror bara faktiskt att jag har ganska stort ordförråd, och det är grundat i att jag alltid sedan jag var väldigt liten har läst otroligt mycket faktiskt. Så att det kommer därifrån, helt och hållet. Mm. Och sen det faktum att jag var tvåspråkig sedan jag var väldigt liten, därför att vi flyttade till Amerika liksom när jag var 4 år gammal och så vidare. Och jag lärde mig engelska då. Tror jag liksom har haft hjälp till i någon form av språkelasticitet i huvudet, därför att jag tror att det händer mycket då när man som barn lär sig tvåspråk. Jag tänker på våra barn nu som liksom börjar bli tvåspråkiga också. Att det är någonting som händer i huvudet då faktiskt när det gäller ord och språk.
Mm.
Och avslutningsvis så sa jag alltid min pappa, som var en väldigt ödmjuk, gullig, fin man utan några som helst liksom uppåtsträvande ambitioner, men han sa alltid: Språk är makt, sa han alltid. Han var väldigt han var en språkekvilibrist faktiskt, men han kunskap och språk är makt, tyckte han liksom.
Och idiosynkratiska är saker.
Det är ett bra ord faktiskt. Det är ett väldigt väldigt bra ord. Alltså, vet du vad idiosynkratiskt betyder?
Jag intervjuade ju dig tidigare.
Påminner du mig om det eller?
Nej, men jag minns att du sa det här ordet kanske 5 gånger på en timme. Och då fick jag googla snabbt för det var för någonting. Men jag har fan glömt det igen.
Men
är det en väldigt stark och instinktiv motvilja mot någonting?
Nej, verkligen inte. Idiosynkratiskt betyder en egenhet som är specifik för en viss person liksom. Att liksom, att om jag skulle säga att det är den här skjortan, det är väldigt liksom Emil idiosynkratiskt, för bara han som har just sådana här skjortor. Det är en del av det som definierar honom liksom.
Ja, fattar.
Så att idiosynkratiskt betyder specifikt runt en liksom, runt någonting som bara finns hos den personen eller hos den saken. Liksom. Mm.
Du kan ha en lite slapstick-orienterad relation till din penis på så vis att det piggar upp att ibland lägga den på platser där den inte alls hör hemma och så vidare.
Nej, jag har inte alls den relationen med penisen faktiskt. Men återigen, jag går tillbaka till turnébussliv liksom. Turnébusslivet är kanske det som tar fram de absolut sämsta sidorna hos unga män liksom, faktiskt, när det gäller just olika sorters barnsligheter som har att göra med snoppen.
Mm. Blir det en Stakabo comeback?
Nej, det blir det inte. Inte så vitt jag vet. Då en gång om året så kommer det så här: hej! Här, vi skriver till dig från någon konstig stad i Ryssland. Här, ska du inte, vi undrar om du vill komma och spela 3 Stakabo-låtar. Liksom, framföra det. Här får du får jättefint hotellrum och massa pengar och grejer. Så.
Ja.
Men nej, det kommer inte bli något sånt.
Hur mycket pengar, vad kostar det att få Stakabo på scen i Ryssland?
Ja, det är bra. Men jag kanske ska sätta ett pris och se om det möts då.
Ja. Pris finns ju ändå.
Ja. 1 miljon euro. Nu vet ni det, ryssarna.
Mm-hmm. Du har sett Forrest Gump och tänkt, hur kan de efter så extremt välgjorda rekonstruktioner av historiska skeenden och möten med JFK och allt välja att förstöra hela illusionen när de ska illustrera upptäckten av smiling och Tom Hanks torkar sitt leriga löparansikte med en tröja som hans ansiktsavtryck då bildar en leende smiley på. Det är ett sinnessjukt så kallat jumping the shark-ögonblick och alla måste avgå.
Svar nej.
Du har blivit upphängd i en sex dungeon och där smakat latex.
Nej, och har aldrig sökt den upplevelsen heller faktiskt.
Är du BDSM-vänlig?
Jag är väldigt okinky helt enkelt faktiskt. Jag har inget fuffens för mig. Det är väldigt straightforward. Faktiskt.
Detta betyder att intervjun är slut och nu ska du ha en synpunkt på min fördomsfulla bild av dig.
Den var ju spot on alltså. Det var ju bara helt perfekt. Det fanns ju jag satt ju mest och höll med, kändes som, och tyckte att du har lagt ner mycket tid på att skapa en bild som jag tyckte var väldigt rätt faktiskt.
Mm. Upplever du ofta att folk har en förutfattad bild av dig?
Det tycker jag att jag uppfattar faktiskt. Det tycker jag. Men sen kanske den är rätt också, den här förutfattade bilden som de har.
Vilken skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen?
Alltså jag skulle säga, liksom spontant vill jag säga då, att folk tror att jag är väldigt dryg.
Mm.
Men jag kanske är dryg. Jag vet inte.
Nej, vet inte.
Nej, men jag tycker inte att jag är dryg. Jag tycker att jag är en ganska snäll människa faktiskt. Men jag tror att folk, det har ju hänt, det som understödjer den här idén, att det har hänt vid många tillfällen att man har gjort någon form av intervju eller deltagit i något sammanhang genom åren som har slutat med orden: va? Men du var ju riktigt trevlig, du var ju inte alls dryg. Och det blir så här: vem fan har sagt att jag är dryg? Och där någonstans börjar.
Jag vet att du är ganska poddrestriktiv, så jag är väldigt glad att du kom hit, Johan.
Ja.
Tack snälla.
Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt.
Rasslet i bakgrunden av det här avsnittet kommer alltså från Johan Rengs armband och ska inte ses som störningsmoment utan som, antar jag då, idiosynkratisk inramning. Musiken till Fördomspodden görs av Carl Björkegren. Om han har något idiosynkratiskt i sig vet jag inte. Faktum är att ingen vet något om Carl Björkegren.
Däremot vet jag att min mailadress är emil.persson@kafé.se och att man kan maila dit om man har synpunkter. Nu stänger vi butiken för den här gången, men den slås upp på vid gavel redan nästa onsdag igen. Då rear vi ut en annan framstående persons själ. Allt ska som bekant bort. Det blir härligt. Ta hand om er så länge och fånga dagen, för i nuläget finns det inget som tyder på att den kommer tillbaka igen. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me.